bra rationellt svar. Alltså, jag vet inte, men jag vet bara att någonting har hänt här inne. Det är ett mirakel, det är ett under, det är en gåva. Romarbrevet 5:5, Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. Vi kan ju inte älska Gud av den fallna naturen. Jag menar, den är ju upprorisk mot Gud. Den är ju fientlig till och med. Så kärlek till Gud är ju förklarlig på så sätt att den föds av anden. Den kärlek som anden väcker, skriver Paulus. Men det finns någonting, det är oss givet att älska Gud. Det är oss givet att älska Jesus. Sen säger Herren, förbli i min kärlek. Så det följer ett ansvar på nya födelsen. Det följer ett ansvar på att vi blir fyllda med helig ande. Och han bekänner oss till våra val. Han bekänner sig till våra val, eller hur? För vi läser i Bibeln, närma er mig så ska jag närma mig er. Det finns ett spännande samspel där. Så vi får en kärlek och den kan vi utveckla. Och det där är viktigt, tycker jag. Kärleken till Gud är given av honom. Kärleken till nästan är given av honom. Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er så ska ni älska varandra. Vem klarar det? Jag menar, vi klarar ju inte av att älska varandra så som Jesus har älskat oss. Det blir ju tvärslut på en gång. Vi är ju osams för allting hela tiden. Men Jesus älskar bortom allt det där. Så det är en agapeo. Det är en övernaturlig, en andlig, en gudomlig, en given kärlek. Och denna kärlek, skulle jag vilja säga, det är också det lite oförklarliga, kärleken till skrifterna. Och när kärleken till skrifterna finns på plats så kommer också kärleken till Guds planer. Man kan inte alls annat än älska en Gud som har hela världsalltet i sin hand och som leder världshistorien med kärleksfull upplyftad hand. Jo, visst är det rättfärdighet, visst är det helighet, men så mycket barmhärtighet och nåd som hela tiden ställs till förfogande. Tänk att Gud har ställt nåden där alla kan nå den. Och då tänker jag så här. I Lukas och i Matteus evangelium så frågar ju lärjungarna Jesus här: Herre, vad blir tecknet på allt detta? Vad blir tecknet på din återkomst? Och de säger också, när ska allt detta ske? Jesus svarar aldrig på frågan när. Han vet att vi är så fixerade vid när. Så han talar mycket mer om varför det måste ske och hur vi ska förhålla oss till det. Det är typiskt Jesus. Han säger, dag och tid och stund kommer inte an på er att veta. Fadern har fastställt det, men ni ska låta er uppfyllas av helig ande och förkunna evangelium in till jordens yttersta gräns. Men samtidigt säger han att det kommer att finnas tecken som visar tydligt på att sommaren är nära. Det är väldigt sympatiskt uttryck, tycker jag. När ni ser allt detta hända, då vet ni att sommaren är nära. Det väntar en sommar där borta, skriver Lydia Littell i sin härliga sång. En dag lyfter tusende vingar på fjärran mångmila färd och så vidare. Och flyttfågel sträcket sig svingar mot syd mot en varmare värld. Den där tanken, det väntar en sommar där borta. Det är Herrens sätt att tala om att det är någonting ljust, någonting levande, någonting blomstrande som väntar oss. Då vet ni att sommaren är nära. Och vad ger han för tecken för den där sommaren som ska vara nära? Ja, ni kommer säkert ihåg det. När ni ser fikonträdet, och jag tror att det är Lukas som tillägger, och alla andra träd. När ni ser det knoppas, då vet ni att sommaren är nära. Och jag är helt övertygad om att judarna som hörde Jesus tala, de visste direkt vad klockan var slagen. Fikonträdet, det där känner vi igen. Det är väldigt intressant. I Markus evangeliet så kan vi läsa om hur Jesus förbannar ett fikonträd. Det är en ganska märklig händelse egentligen, men det händer. Och den som har placerat bibeltexten där den ska placeras, alltså redaktören för Markus evangeliet, har ju varit mycket medveten om var texten finns. För i samband med att det här fikonträdet vissnar och dör, så finner vi också Jesus på tempelplatsen. där han rensar i templet och välter omkull bord och gör upp med hela den här fasadreligiositeten och hyckleriet som pågår bland fariseerna och i tempelledningen. Han uttalar en kraftig dom över den här lagiska och yttre religionen till förmån för den sanna tron, tillbedjan i ande och sanning. Det är ju det han gör. Ni har gjort det till en rövarkula, säger han. Det är ganska kraftiga domsord det. Och jag vill att det ska vara ett bönens hus för alla folk. Vilken kontrast, va? Och i samband med det så ser vi hur Jesus förbannar fikonträdet och det vissnar, vad är det, på ett dygn eller så där. Så att det är helt tydligt att Jesu handlande med fikonträdet står i kontrast med hans handlande till den judiska religionen och den yttre lagiskheten som nu går mot sitt slut och ska bytas ut i andens härliga lag. Och var får han den här tanken ifrån? Ja, naturligtvis är han Gud, så han har den ju av sig själv och i sig själv. Men titta vad det står i Hosea 9 och 10. När ni ser fikonträdet knoppas, då vet ni att sommaren är nära. Jesus förbannar fikonträdet, det vissnar i samband med att han slår knockout på det gamla förbundets gudstjänst. Eller åtminstone den yttre gudstjänst som fanns kvar. Så står det så här: som druvor i öknen fann jag Israel, som förstlingsfrukter på fikonträdet, när det börjar bära frukt såg jag era fäder. Ups! Israel i bilden av ett fikonträd. Det var därför jag sa att grabbarna visste direkt vad klockan var slagen när han började tala i fikonträdstermer. Han talar rent utav fikonspråk kanske. Det var Hosea. Joel, hur uttrycker han sig? Vi vet att de eskatologiska profetiorna finns gott väl förvarade både Joel och Zakaria. Joel 1 och 6. Ett hedna folk har invaderat mitt land. Lägg märke till det. Mitt land, säger Herren. Ett mäktigt folk som ingen kan räkna, med tänder som ett lejon och käftar som en lejoninna. De har ödelagt min vinstock och förstört mitt fikonträd. Skalat dem nakna och kastat bort barken, lämnat grenarna vita. Det är hur klockrent som helst. Inte bara folket utan också landet liknas vid ett fikonträd. Så det är ingen långsökt exegetik att se att när Jesus talar om, när ni ser fikonträdet knoppas, så talar de om Israels folk och Israels land. Och det där är väldigt, väldigt intressant. När ni ser fikonträdet och alla andra träd. Vad är det som har skett det sista århundradet? Jo, fikonträdet har knoppats. Profetiorna uppfyllas. Israel har fått sitt land. Härlig frukt frambringas där det förr var sand. Fikonträdet stod i knoppning. Nu i blom det spruckit ut. Dessa tecken bådar denna tidens slut. Mäktig sång. Väckelsesång från 60-talet. En norsk sång, tror jag. Det står alltid anonym under den. Jag undrar vem som har gjort den, för den är jättebra. Men här ser vi det här panoramat. Fikonträdet. Israel har fått sitt land. Dessa tecken bådar denna tidens slut. Detta är ingenting som bara några glasögda Israel-fanatiker har kommit på. Utan det här är en djup teologisk sanning. Nu tänker Daniel, vad har du för referenser då teologiskt? Är inte du bara en sån där som går på känslor? Nej du, försök inte med den. När jag har läst in mig på Israels placering i vår tid, i den sena tiden, i kyrkohistoriens avslutning, då har jag faktiskt konsulterat en sån absolut lysande teolog som Martin Lloyd-Jones, den där walesiska reformerte teologen som, ja, en del skulle kanske tycka var ganska snustorr, men andra tycker att han har en skön brittisk ton sådär. Men han är oerhört korrekt. Och mycket, mycket, mycket insatt. Han är en stockkonservativ reformärteolog. Det blir inte dammigare än så. Han har skrivit massor med böcker. Han har gjort kommentarer till hela Romarbrevet. Han har gjort kommentarer till hela Efesierbrevet. Och han har dessutom skrivit många, många böcker i olika bibliska ämnen. En av 1900-talets absolut mest erkända teologer. Han är en av de som har inspirerat mig mest när det gäller att se att Israel är på banan inför det som ska ske i denna sena tid. Det är väldigt intressant att läsa hans kommentar till Romarbrevet 11. Har du, eller hittar du på ett antikvariat, Martin Lloyd-Jones kommentar till Romarbrevet 11, så hugg den och läs den. Det är fantastiskt. Det blir en djup och stark teologisk förankring av detta budskap. Fikonträdet står i knoppning och nu har det börjat blomma ut. Och nu ska vi gå till detta välsignade kapitel, hörni. Jiha! Romarbrevet 11. Man tänker den här oförklarliga kärleken till Gud, till Jesus, till den heliga ande, till medmänniskan, till församlingen, till evangelisationen, till givandet, den oförklarliga kärleken till skrifterna, till Guds plan, den oförklarliga kärleken till Israel. Den innebär faktiskt också det som Petrus talar om, tror jag, han säger att alla de som har älskat hans ankomst, vilket är ett fint uttryck. Alla som älskar hans ankomst. Jag tror faktiskt att det är en av predikotexterna nu till söndagen i kyrkoåret. Att älska hans ankomst. Det är klart att vi älskar konungens återkomst. Vi älskar ju konungen. Och du vill väl att han ska komma. Det är konstigt att man ska vara rädd för Jesu andra tillkommelse. Jag aldrig fattar det. Det är väl det enda man inte behöver vara rädd för. Allt annat är ju skrämmande jämförelse med det. Fast jag kanske uppväxt i en miljö där man inte skrämde folk med det. Och förresten vet jag inte varför man skulle vara mer förberedd för Jesu tillkommelse än man ska vara att faktiskt dö. För när vi dör så är det ju lika viktigt att vi är förberedda som när Jesus kommer. Så jag får inte ihop den logiken att det skulle vara skrämmande med att Jesus ska komma. Halleluja! Jag älskar hans ankomst. Kommer Jesus så fort som möjligt? Helst nu. Fast jag kan väl också känna att vi har ett uppdrag kvar och så länge vi har det så kämpar vi på. Men Maranata, kom Herre Jesus, eller hur? Ja. Och om man tänker, nej jag vill inte att han ska komma, då är det för att man antagligen inte riktigt vet vem man är. För har man lärt känna honom så älskar man honom och längtar efter honom. En oförklarlig kärlek. I Romarbrevet 11, det här har ju läst många gånger på våra resor, men jag tror inte att ni blir trötta på det, ni som var med på resan. Jag har hört det så mycket, men där har Paulus kommit fram till en höjdpunkt faktiskt i sin enorma inspirerade urkund. Han har gjort den här stora exposén i kapitel 1 om att han är en apostel, att han har blivit given evangeliet om Jesus Kristus som är både av gudomlig och mänsklig natur. Han har talat om att alla människor är totalt förslavade i synden. Han har börjat tala om nådens väg och Romarbrevet 4 och 5 handlar om rättfärdiggörelse genom tron alena av nåd alena. Enligt skrifterna alena, genom tro på Kristus alena, till Guds ära alena. Och det där har han verkligen utvecklat. Och när vi kommer till kapitel 6 så tar han också upp om att vi kan inte fortsätta i synden bara för att vi har blivit rättfärdigförklarade. Utan vi dör från den gamla människan, blir döpta bort ifrån den här världen. Och vi uppstår och lever för Gud i Kristus. Underbart, Romarbrevet 6. Så kommer han till Romarbrevet 7 och beskriver en kristnes kamp också. Den inre kampen, att vi har en kamp mellan anden och köttet. Och så stiger han in i Romarbrevet 8, ni vet hur det börjar. Så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Så kommer denna makalösa exposition av den heliga andes verk och livet i anden. Halleluja! Sen kommer vi närmare och närmare vårt ämne. För så i Romarbrevet 9 så börjar han tala i termer av utkorelse. Att Gud väljer, att Gud har en plan och så vidare. Och det där är ett stort ämne som kan vara svårt att förstå. Men man får närmare sig det med liksom respekt och i bön sådär. Och så kommer vi till Romarbrevet 10, när han börjar utgjuta sitt hjärta och berätta vad det är han känner. Där det står så här: bröder, mitt hjärtas önskan och bön till Gud för dem är att de ska bli frälsta. Trots att han vet att det finns en förstockelse, trots att han vet att det finns det där, att de har förkastat sin Messias, så bär han en djup nöd i sitt hjärta. Visst är det intressant att Paulus, aposteln som säger ta mig till föredöme, han resonerar så här i Romarbrevet 9:1: jag talar sanning i Kristus, jag ljuger inte, mitt samvete betygar i den helige ande att jag har stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta. Jag skulle önska att jag själv var fördömd och skild från Kristus istället för mina bröder, mina landsmän efter köttet. Lägg märke till det. De är israeliter. De har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena. De har fäderna, och från dem har Kristus kommit som människa. Han som är över allting. Gud välsignad i evighet. Amen. Vilken text. Frälsningen kommer från judarna. Hör du ekot? Så det är helt utan tvekan så, om man inte alls tok förvirrad, att han talar om det etniska Israel. Han upprepar sig nästan i överdrift, eller hur? De är israeliter, mina landsmän efter köttet. Alltså, hallå, jag talar inte om vår andliga gemenskap. Jag talar, vi är släkt. Det är ungefär den här tonen han säger. Det här handlar om det etniska, den folkgruppen, hallå. De som bor i landet och kallar sig judar för att de har judiska mödrar. Det är de jag har sån stor vånda för. Ungefär så där. Tänker, varför tar du i så där? Jo, jag tar i så där. För det finns nämligen människor som sträcker på sig och säger att det finns inte ett ord om det etniska Israel i Romarbrevet 9, 10 eller 11. Allt handlar bara om det andliga Israel. Då säger jag, gå hem och ta starkt kaffe och börja läsa om din bibel. Ja, för antingen är man då under sömnaktighetens ande, eller också har man ingen alls. Nåväl. Så det är alltså denna fråga som ligger på bordet. Hur ska det gå med det etniska Israel? Hur ska det gå med dem som har blivit förstockade? Jag håller på att gå sönder av nöd för dem, säger Paulus. Så vi förstår vad ämnet gäller för de kommande kapitlen. Förstår ni tanken? Jätteviktigt. Och så kommer vi då till Romarbrevet 11:11. Och nu har han konstaterat att de allra flesta har faktiskt inte öppnat sina hjärtan för evangeliet och för den Kristus som Gud har sänt. Men han säger att jag är ju israelit, så jag blev ju frälst i alla fall. Och så drar han en parallell med hur det var på Elias tid och säger att det finns en rest. För det var ju en ganska stor skara judar som blev frälsta i den första väckelsen. Någon har sagt att när församlingen i Jerusalem var som störst, så hade den över 10 000 medlemmar faktiskt. Innan missionscentret så småningom förflyttades till Antiochia. Och så talar de om att de utvalda, de har blivit omvända. Men så talar han också om det här med den här förstockelsen. Och det här vill jag säga att här förstår inte jag. Här närmar vi oss Guds mysteriet. Varför Gud låter generation efter generation av israeler, israeliter, judar eller hur du vill uttrycka dig, leva under förstockelse. Det där lämnar jag åt Gud. Jag brukar säga så när vi kommer till riktigt stora frågor. Jag säger också till våra nyfrälsta att när frågorna blir så stora så att de är olösliga, då räcker det för mig att veta att Jesus vet. Jag litar på att han aldrig gör några misstag. Jag kan inte sätta mig in i varken intellektuell eller känslomässigt vad det innebär att gå evigt förlorad. Jag tror inte ens jag är designad för en sån kunskap. Jag tror det är för mycket. Så jag bara lämnar den stora frågan åt Jesus. Har du något bibelstöd att man kan göra så då? Ja, det kan man. Psalm 131. Jag umgås inte med det som är mig för svårt, med för stora ting. Jag har stillat och lugnat min själ, som ett avvant barn i sin moders famn är min själ i mig. Den psalmen är underbar. Det står det uttryckligen. Calvin, Jag har ju lyckats mata mig igenom den där The Christian Institution. Så, och där skriver han om att när vi närmar oss de här stora gudsmysterierna så får vi aldrig gå utanför skriftens råmärken. För då förfaller vi till grubbleri och depression, säger han. Det var väl omsorgsfullt av pastor Calvin. Så han säger, som var kanske en av de största tänkarna i kyrkohistorien, gå inte utanför skriften, för då blir du bara orolig. Lämna det åt Gud. Visst är det skönt? Jag tycker det är underbart. Det är inte naivt, utan det är faktiskt ödmjukhet att säga att all kunskap i universum ryms inte i 1300 gram mellan öronen. Jag tror att tjejer har 1300, killar har 1500. Det har jag lärt mig av någon läkare. Men tjejernas är effektivare. Så. Helt enkelt, när frågorna blir för stora så får vi lämna dem åt Gud. Men det konstateras här att det kommer en förhärdelse från och med år 70. Från och med Masadas fall. Från och med att den sista lilla resten av judarna liksom förskingras ut över världen. Så finns det en förstockelse. Vi hörde Anders så alldeles utmärkt tala om hur han med respekt närmade sig Israel. Inte med liksom någon sorts propaganda för Jesus, utan istället gå den där vägen som är så biblisk, att väcka deras avund, väcka deras förtroende. Och det är så intressant. Och jag måste få berätta det där. Det är så mycket som står på parad här inne. Det är nästan så jag pratar i mun på mig själv, men det är så mycket som står på kön. Vi ska se kön bakom mig. Det är inte för att jag pratar, för jag tror att det här ligger på Guds hjärta för oss. Och så här då. Vi hade besök i en grupp då av en ortodox rabbin. Och det var ju intressant, och vi skulle ställa frågor till honom, och alla ställde så väldigt, väldigt artiga och oförargliga svenska frågor. Men Göran Duveskog, han är ju lite frimodigare så här, och han kände nog den där mannen också. Och mannen visste att han var mycket, mycket hängiven Israel. Så han frågade honom, det är ju det där bibelstället där det står att de ska se upp till mig som de har genomborrat. Vad tror du om det, sa han. Och vi bara, liksom mitt i det där känsligaste då. Och den där ortodoxa rabbinen stod tyst ett bra tag. Och sen sa han, ja, jag vet inte. Kanske är det som du tror. Och då rös vi till, må ni tro. Går de med såna tankar ända upp på överrabbinatet i Jerusalem? Och vet ni, det finns ett litet humoristiskt talesätt bland judarna. Jag vet inte om de ultraortodoxa skulle nedlåta sig till att dra den vitsen. Men om man är lite mer avspänd så säger de ofta så här. Det första vi ska fråga Messias när han kommer är du här för första eller andra gången? Men istället är det lite... För judarna har ju överlevt genom att ha lite av humor och självdistans. Det är helt fascinerande. Det är ett helt ämne i sig, den judiska humorn, som också fick dem att kunna överleva den värsta mardrömmen någonsin i världshistorien, andra världskrigets förintelsemaskineri. Men i alla fall, det finns den där tanken hur är det? Men för det mesta är det så att det har varit förstockat och är förstockat än idag. Vi fick se det på mycket nära håll, vi som åkte till Timna. Det fanns en judisk man med. Och guiden där i Timna. Timna är en nationalpark, och i den nationalparken har de byggt en prototyp eller en kopia av tabernaklet i öknen. I full storlek. Så man kan gå in på förgården och man kan gå in förbi kopparaltaret, förbi kopparhavet, sen in i det heliga med skådebrödet och den där sjuarmade ljusstaken. Och sen kan man gå in i det allra heligaste och se en kopia av arken med de där två keruberna som breder ut sina vingar. Det är ganska fascinerande. Man tänker, wow, liksom, allt detta har gått i uppfyllelse i Jesus Kristus. Jag får ta med mig hela härligheten hem här inne i hjärtat. Nåväl, då han höll ett jättefint föredrag, så gott han kunde, den här amerikanen, och förklarade parallellerna mellan tabernaklet och sen Hebreerbrevet och hur det har gått i uppfyllelse i Jesus. Men det var en judisk man som hade smugit sig in där. och gick med lite då på den där vandringen. Och när vi kom ut från det allra heligaste och vi var så här, wow, halleluja, så gick vi ut. Och då hörde vi hur han gick lös på guiden alltså. Och vilken bitterhet, vilken hårdhet, vilket raseri och vilken okunskap. Men ändå, trots att han inte visste någonting om Nya Testamentet, så bara fördömde han guidens sätt att guida oss. Han hade fullt sjå förklarat, hallå, jag visste att det var en kristen grupp och jag får dra paralleller till Nya Testamentet. Sådär, till slut lugnade han sig då. Och då tänkte jag, det är verkligen en förstockelse. Med den dramatiska bakgrunden så ska vi läsa nu Romarbrevet 11 och 11. Jag frågar nu, de har väl inte snubblat för att de skulle falla? Alltså snubbla för snubblandets skull. Verkligen inte, säger Paulus. Och det är jättestarka ord. Det är nästan ett kraftuttryck. Aldrig i livet, kommer aldrig på fråga. Det är uteslutet. De har inte snubblat för att de skulle falla. Det är uteslutet. Nu börjar vi reagera. Oj! De som snubblade, de som föll, har inte gjort det definitivt. Det är det han säger. Annars finns det ju ingen rim och reson i texten. Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna för att väcka deras avund. Fantastisk tanke. När den judiska religionen sats ur spel så öppnades vägen för en ren, vad ska man kalla för, en ofärgad världsevangelisation där bara Jesus och nådens evangelium kunde få flöda ut över världen. För tänk vad besvärligt det var i början att få de här judiska evangelisterna att gå över gärdsgården. Alltså Petrus, han, Paulus var tvungen att ta itu med Petrus till och med, för att han, det är så besvärligt det här med att äta med hedningar. Jag tror jag håller mig till judar bara. Men Petrus, evangeliet. Jag tror att han fick honom på rätt kör. Det måste han ju ha fått. Och Petrus, han skulle ju bli liksom sänd då till den första hedningen och predika evangelium. Och Gud var tvungen att göra sig besvär och skicka ner dukar med djur och synet 3 gånger. Innan han äntligen förstod att du får predika för sådana som inte är judar. Och han var nog nervös ändå, tror jag. Ända tills han stod inför Cornelius och alla hans vänner där i Joppe. Och så började han predika. Och så faller den helige ande. Och sen, oh, tack och lov. Det gick i lås liksom. Då var jag ändå inte fel ute. Det var så svårt för dem att tänka sig att vi ska utanför de judiska råmärkena. Så någonstans så finns det, jag kan inte säga allt om det här, jag vill heller inte dra på för stora växlar. Men genom deras fall har evangeliet nått ända till Vansbro. Och det är då ett under. Evangeliet har nått till Kungsbacka, kanske ett ännu större under. Så det finns en plan bakom alltihop. Oj, 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 vad han är noga med detaljerna, Gud. Det finns ingen slump. Han vet precis vad han gör. Oh, halleluja. Och det här är otroligt. För nu kommer förklaringen av det han har sagt. Och om deras fall innebar rikedom för världen. Och deras fåtalighet rikedom för hedningarna. Hur mycket mer ska då inte deras fulla antal bli det? Va? Deras fulla antal. Här ställer han en kontrast mellan deras fåtalighet. Det är han, 10 000 i Jerusalem, inte mycket mer. Deras fåtalighet. Och så ställer han den fåtalighet av judisk väckelse som han har fått se i kontrast till någonting som han kallar för deras fulla antal. Vad är det som ska hända? De ska komma in i en omfattning som den store aposteln kallar för deras fulla antal. Vi bara konstaterar vad det står i Romarbrevet. Och till er hedningar säger jag, som hedningarnas apostel sätter jag mitt ämbete högt. I hopp om att väcka mina landsmäns avund, de som är förstockade, och frälsa några av dem. Han tänkte att det kanske finns några där som man kan få loss ändå. Och så säger han, för om deras förkastelse innebar världens försoning, vad ska då deras upptagande innebära om inte liv från de döda? Vad säger Karn? Han säger att en stor majoritet av judar som har varit förstockade, som har fallit, som har snubblat, som har kommit under förkastelse, de ska ingå i någonting som kallas för deras fulla antal. Och någonting ska ske med dem som kallas deras upptagande. Och när det sker så kan han nästan inte, han vet inte vad han ska använda för ord. Han tar i det största han har. Det kommer att innebära liv ifrån det döda. Det kan väl inte finnas något större. Vi kan mycket vi, men vi kan inte producera liv. Ett gudomligt ingripande. Och sen kommer kommer Romarbrevet 11 och vers 25. Och då når kapitlet sin höjdpunkt. Och säger han så här. Bröder, nu vill jag att ni ska känna till denna hemlighet. Lägg märke till det ordet, hemlighet. Så att ni inte har för höga tankar om er själva. Det är det ersättningsteologerna har. De har hamnat i andligt högmod. Lyssna inte på dem. Så att ni inte har för höga tankar om er själva. Förhärdelse har drabbat en del av Israel. Och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel ska bli frälst. Jag läser inte Amos och jag läser inte Israels vän. Det hade varit underbart om det stått det. Jag läser Romarbrevet. Det mest evangeliska av alla Bibelns texter. Där står det att det kommer en tid då judar ska räknas i sitt fulla antal. Där judar ska upptas och hela Israel ska få uppleva någonting som kallas att de ska bli frälsta. Och det här är väldigt intressant. Jag blir så ivrig av det här så jag pratar för fort. Men ni får köpa band och köra det på långsam hastighet. Alltså, det står så här. Förhärdelse har drabbat en del av Israel. Och det där ordet en del, jag tror det heter apomeros på grekiska. Det kan användas både om antal och det är också ett tidsbegrepp. Och Lloyd-Jones, som är en verkligt pålitlig källa i detta, jag tror inte att någon skulle vilja säga emot mig. Han säger att apomeros, en del, ska liksom stå i förhållande till övriga texten. Så han menar att precis som man skriver, förhärdelse har drabbat en del av Israel och så ska det förbli till dess. Så att säga, där kanske de svenska översättarna har varit tänkt lite för snävt för att och de engelska. För man skulle kunna ta fram tidsaspekten. För hela övriga versen handlar om tidsaspekten. Eller hur? Då skulle det stå så här. Förstockelse har drabbat Israel för en tid. Och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Nu är ju till en del också sant. Men det är kanske mer än en del, det är faktiskt en majoritet av de som har levt under förstockelsen. Så jag tror faktiskt att det kan finnas idé att lyfta fram det här. Förstockelse har drabbat Israel för en tid och så ska det bli tills dess. Då blir logiken total. Paulinsk logik säger man. Till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel ska bli frälst. Och så kommer det här med syndernas förlåtelse. Kan det sägas tydligare? Vi står inför någonting i vår generation som saknar motstycke i den judiska historien, som saknar motstycke i den bibliska historien, som saknar motstycke i kyrkohistorien, som saknar motstycke i väckelsehistorien. Vi står inför detta, att detta urgamla förbundsfolk kallas hem och Gud stämmer träff med dem i det gamla landet för att fjäll ska falla från deras ögon och de ska få se upp till honom som de har genomborrat. Vi står inför enorma saker och det kan vara mycket närmare än vi anar. Ni förstår väl att man måste älska Romarbrevet 11. Ni förstår att man måste älska detta budskap om man älskar Herrens ankomst. Men är man rädd för alltihop, det är klart att man är rädd för judarna också, höll jag på att säga. Då vill man ju ingenting. Men kom igen, låt oss spela ett fair play med öppna biblar och klar tanke. Och så säger jag att ja, men det blir så liksom orättvist mot andra folklag. Nu ska jag uttrycka mig lite klumpigt, men kom inte att anklaga mig för att jag skulle älska Israel på bekostnad av andra människor. Kärleken är väl större än att den måste spela ut folkgrupper och människor mot varandra. Naturligtvis går mitt hjärta ut till arabiska vänner, till persiska vänner, till människor från andra delar av världen. Det handlar inte om att älska den ena på den andres bekostnad. Kärleken är väl större än så? Hallå! De tror att vi liksom på något vis vill göra människor illa genom att älska Guds plan med Israel. Ingenting kan vara längre ifrån sanningen. Det finns ingenting som gör människor så väl som att välsigna Guds underbara plan för den sista tiden. Oj, nu blir jag så inspirerad. Jag håller på att spränga sig. Jag ska väl låta bli och göra det i alla fall. Så det vill ni inte se. Men det finns någonting här, förstår ni. När vi är uppe på Harbental, alltså Golanhöjderna, det är nordöstra hörnet av Israel, då ser man ju ut över Syrien och får en väldig känsla av våndan och smärtan i arabländerna och deras inre stridigheter och så här då. Ibland kan man till och med höra dundret från sprängningar på den syriska sidan. Nu var det väldigt lugnt, men förra året var det ju ganska oroligt och så där. Man kan till och med se lite stridigheter på håll så där. Och då brukar vi berätta om det här Yom Kippur-kriget 1973 när Israel blev attackerat både söderifrån och norrifrån, från Egypten och från Syrien på en dag, på eftermiddagen på Yom Kippur, när alla hade varit hemma för att fira helg och fasta, så att de var liksom försvagade och bara några få höll utkik på militärposterna. Det hade kunnat ta en ände med förskräckelse om inte Guds hand hade vilat mäktigt över tårarnas dal där uppe på Golanhöjderna. Det är oerhört gripande på många sätt. Men då läser vi någonting som jag tycker drabbar mig varje gång. Och nu gör jag en liten avstickare här till det här då. Att det är en falsk anklagelse att tro att vi genom att stötta Israel, älska Israel, se Guds plan med Israel, att det judiska folket återvänder till sitt land, som att det skulle vara någonting som inte är välsignande, välsignat för folken runt omkring. Lyssna vad det står i Jesaja 19 och 23. Jesaja 19 och 23. Jag tror att det är en profetia om kommande tider. Det här är breathtaking. På den dagen ska det finnas en banad väg mellan Egypten och Assyrien. Det är det gamla Syrien. Och assyrierna ska komma in i Egypten och egyptierna in i Assyrien. Och egyptierna ska tjäna Herren. Det står i Yod Hei Vav Hei Hashem. Tillsammans med assyrierna. Har du hört på maken? Det är inga Allah här, inte du. Egyptierna ska tjäna Javé tillsammans med assyrierna. Det har inte hänt hittills. På den dagen, det här är otroligt, ska Israel vara den tredje vid sidan av Egypten och Assyrien. En välsignelse mitt på jorden. Och Herren Sebaot, Javé Sebaot, ska välsigna dem och säga: välsignat är Egypten, mitt folk, och Assyrien, mina händers verk, och Israel, min arvedel. Är inte det en helt galen stark väckelsevision för Mellanöstern? Tala om att det här funkar som grund för ett bönemöte. Ja, Mellanöstern, konflikten och Margot Wallström och politik. Ah, vi kastar oss på Gud, vet jag. Ska du få se vad som händer. Nu ska vi tillbaka till området. Jag ska försöka få slut på det här nu, för ni är väl trötta och har varit här hela dagen. Men jag tycker det här är intressant, som ni märker. Till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Detta evangelium om riket ska predikas till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska änden komma. Ge er till tåls lite, säger rösten till rösterna som ropar under altaret i uppenbarelseboken. tills den sista av era bröder som måste ge sitt liv för evangeliet har fått göra det. Gud har en plan. Han vet i förväg vad som ska hända. Han känner slutet redan från begynnelsen. Och han vet när den sista personen som måste bli frälst ibland hedningarna är frälst. Och då kommer någonting fantastiskt att ske. Till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Då flyttas stafettpinnen över på ett mäktigt sätt. Och någonting ska ske. Han har inte tagit hem dem till Israel. För att de ska bara bli gjorda till allmänt åtlöje. Det finns en enorm plan. Jag har kallat hem dem för jag ska utgjuta min ande över dem. Skriver Hesekiel. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Gud har sparat en stor generation av det gamla utvalda folket. För att han vill förhärliga sig på dem.
Varför har han gjort det då?
Ja, vet du, när jag växte upp så köpte mamma ofta för stora kläder åt mig. Vi var 5 syskon och de hade 2 lärarlöner på 70-talet och det var kanske inte så där väldigt fett. Och hon sa alltid den där förfärliga repliken, ni vet. När man fick för långa byxor som man måste kavla upp. Du måste ha lite att växa i. Det här gäller alltid. Men hon sa någonting mer också och som jag tyckte mycket bättre om. När jag började bli lite äldre och pappa var lite överbeskyddande. Då sa hon ofta så här, han är stor nog att bestämma själv. Det tyckte jag om. Och det där uttrycket har jag alltid älskat. Och är det någon man kan säga det om så är det Gud. Tror du? Att liksom någon petig, svensk, sekulär, humanistisk åsikt väger tyngre än Guds eviga rådslut. Det är fruktansvärt pinsamt. Man blir ju illgrön i ansiktet bara man tänker på det. Här når vi sådana perspektiv, mina älskade vänner. Vi höjer oss över realpolitiska spelet. Politiska spelet och vi hör oss upp i de profetiska dimensionerna och vi ser här, någonting kommer att ske. Gud kallar hem sitt folk. Ni ser fikonträdet knoppas. Ni vet att sommaren är nära. En fantastisk sak. Vi måste läsa några ord ur Zakaria också innan vi ger oss. Jag hoppas att ni har fått en exposition eller någon sorts översikt som jag har försökt förmedla till er. Om att jag är helt övertygad om att Nya Testamentet förkunnar för oss att Gud genom att kalla hem det gamla förbundsfolket till sitt gamla löftesland ställer i ordning scenen för Messias återkomst. Att han faktiskt håller på att göra någonting helt fantastiskt. Och det står så här i Zakaria 14, vi ska läsa Zakaria 14. Zakaria 14. Sedan ska, det är vers 3. Zakaria 14 och 3. Sedan ska Herren, det är Javé, Hashem, gå ut i strid mot dessa hedna folk. Så som han stred förr på drabbningens dag. På den dagen ska han stå med sina fötter på Olivberget mitt emot Jerusalem österut. Vad säger du om det? Vem är det som ska stå där? Javé. Har du ett makalöst argument för Jesu gudom? Vem är det som ska stå på Oljeberget? Ja, det är Jesus. Vem är det som ska stå på Oljeberget? Javé, Herren. Och Olivberget ska klyvas mitt i tu från öster till väster till en väldig dal. Hälften av berget ska vika mot norr och andra hälften mot söder. Och ni ska fly ner i dalen mellan mina berg för dalen mellan bergen ska sträcka sig till Assal. Ni ska fly som när ni flydde för jordbävningen på Juda kung Usias tid. Då ska Herren min Gud komma och alla heliga med honom eller med dig. Det ska ske på den dagen att ljuset är borta. Himlens ljus ska förmörkas. Det blir en särskild dag, känd av Herren. Inte dag, inte natt, men det ska ske att när aftonen kommer blir det ljust. Halleluja. Och vers 9. Herren ska vara kung över hela jorden. På den dagen ska Herren vara en och hans namn ett. Och den tron som han bestiger i hans faders hus. Det välde han inviger i kärlek, blott och ljus. Välsignad vara han som kommer i Herrens namn. Och det där är en fantastisk upplevelse att få stå i Jerusalem. Och påminnas om Jesu ord när han säger över det tragiska Jerusalem. Ni kommer inte att få se mig förrän den dag. Förrän så ska det förbli till dess. Ni ska inte se mig förrän ni säger Baruch haba b'shem Adonai. Välsignad vare han. Eller välkommen du som kommer i Herrens namn. Jag är övertygad om att vi med hast rör oss in mot den här underbara tidsålderns avslutning. Och det är därför vi gläds med Israel. Därför känner jag, kom igen. Nu säger jag, ja, det där med det judiska folket och deras andliga upprättelse, det kan jag väl gå med på då. Fast jag är svensk och vrång. Men det där med landet och med Israel, det kan jag inte förstå. De kan väl bli frälsta vart de än bor. Oj, oj, oj. Ja, man har förstått lite när man resonerar så. Vi går tillbaka till Romarbrevet 11 en sista gång. Och där så står det ju någonting mer som är så viktigt. Och jag är så glad över att Göran Duvskog ofta lyfter upp det här. Det blev en väldig aha-upplevelse för mig. Vi ska ta med det sista också så att det blir en bra avslutning. Romarbrevet 11 och 28. När det gäller evangeliet är de fiender för er skull. Det var det vi upplevde i Timna. Men när det gäller utkorelsen, stor nog att bestämma själv, är de älskade för fädernas skull. För Gud ångrar inte sina gåvor och sin kallelse. Frälsningen kommer från judarna. Och vi tänker så här att ja, när Messias har kommit så är frälsningshistorien avslutad. Men det vet väl alla soteriologer, alla frälsningslärare, att frälsningshistorien inte avslutades med Jesu första kommande. Alla pastorer och predikanter och bibellärare ibland då säger ju att vi har blivit frälsta. Vi blir ständigt frälsta, det som vi kallar för helgelsen. Och vi ska bli frälsta. Inte förrän vi har blivit slutfrälsta så kan vi säga att frälsningshistorien är avslutad. Och då ska vi fira för evigt. Det blir underbart. Halleluja. Så länge det finns ett moment kvar av frälsningshistorien. Frälsningen kommer från judarna. Så är jag livligt övertygad om att det judiska folket har en roll att spela. Och jag är så glad att Paulus är på min sida i resonemanget. Om man säger så här då, så kan man säga också, men liksom, Gud ångrar inte sina gåvor. Gåvor. Det här brukar vi använda för nådegåvor. När någon har varit avfällig och kommer tillbaka så kan han fortsätta att använda nådegåvorna. Det är säkert underbart och så. Men det handlar inte om nådegåvorna här. Fast frid över dig som har använt det så. Men det handlar om Israel. Och gåvan till dem som nu är förstockade. Se, jag har gett er detta land. Är det någonting som man inte behöver bibelläsa det många sekunder för att inse, så är det att de har fått landet som gåva. De har fått det gång på gång på gång på gång. Och förutom att de har fått det som gåva så har de också köpt det. Det köptes land i Sikem, det köptes land i Hebron och David köpte tempelplatsen av Arauna för att bygga templet. De har fått det och de har köpt det. Men så vet alla militärkännare också att de har erövrat det i strid. Så de har både fått det, köpt det och erövrat det. Det kan inte bli mer mitt då. Det betyder inte att det inte finns utrymme för andra människor där. Men när det står Gud ångrar inte sina gåvor och sin kallelse, så ser du en fantastisk bild. Gåvan är landet och kallelsen är att finnas på plats när frälsningshistorien ska avslutas. Och det tycker jag skapar en heltäckande bild. En underbar och heltäckande bild av det som vi ser för vår blick utspelas i världshistorien idag. Sist men inte minst. Första Mosebok 45. Jag kan inte åka från Kungsbacka med gott samvete utan att få ta det. Jag tycker nästan lite synd om resenärerna som är här, för ni får allting två gånger, men ja, två flickorna har hört det 40 gånger. Men nu ska jag försöka få slut på det här. Alltså, det finns två starka messias traditioner bland rabbinerna. Det första är ju att han ska vara en Hamashiach ben David. Han ska vara en messias Davids son. Det ser vi jättemycket spegling av i Nya testamentet. Hosianna, Davids son, välsignad var det han som kommer i Herrens namn. Den där tanken att han ska vara jordisk ättling till David. Och den ansluter sig Nya testamentet till när det gäller Jesus. Men det finns också en annan stark rabbinsk tradition att Hamashiach, Messias, ska vara en Mashiach ben Josef. Han ska vara en Josefs son. Och detta är mycket intressant, dels för att Jesus, vad ska man säga, jordiske vårdnadshavare hette Josef, som var av Davids hus och ett också till råga på allt. Men också för att det finns såna enorma paralleller mellan Jesus och Josef i Gamla testamentet. Det till och med står i notapparaten till Folkbibeln 2015 så här. Josef framhålls av Stefanus i Apostlagärningarna 7 och 9 som en parallell till Kristus. Älskad och sänd av sin far, men förkastad i avund av bröderna och såld till hedningarna, störtad i jordens djup men upphöjd till härskarens högra sida. Därifrån välsignande både hedningar och sina bröder, etc. Det är ju teologerna som har skrivit det där. Parallellen mellan Jesus och Josef, den är erkänd. Vad hände på slutet av Josefs liv där i Egypten? Ja, det blir en fruktansvärd nöd bland bröderna, en hungersnöd. Och de inser att vi måste ge oss ner till Egypten för att få mat. De träffar en karl som de inte känner igen. Han ser annorlunda ut, han pratar annorlunda. Och han är inte alls den där judiske mannen som de skulle kunna tänka sig. Ungefär lite som judarna ser på vår Jesus idag. Vi har ju gjort om honom lite, så att säga. Vi har till och med gett honom namn beroende på var han omtalas i världen. Jeshua eller Issa. Jeshua säger vi inte, men Jesus eller Issa så vidare. Men så kommer det där ögonblicket. Det är ögonblicket. Så ska det förbli till dess. Och så sker det. I Första Mosebok 45. Då kunde Josef inte behärska sig längre inför alla som stod omkring honom. Han ropade, gå ut härifrån allihop! Ingen fick stanna inne hos Josef när han gav sig till känna för sina bröder. Fuh, vad älskande meningen. Han gav sig till känna för hedningarna, nej, för sina bröder. Och så står det så där. Han började gråta så högt att Egypt sina hörde det och faraos husfolk hörde det också. Och Josef sa till sina bröder, jag är Josef, leve faren. Men hans bröder kunde inte svara, så förskräckta blev det för honom. Då sa Josef till dem, kom hit till mig. När de kom fram sa han, jag är er bror Josef som ni korsfäste, nej, som ni sålde till Egypten. Men var inte ledsna och sörj inte över att ni inte tog emot mig, att ni sålde mig hit. Det var för att rädda liv som Gud sände mig hit före er. Oj, 2 år har det nu varit svält i landet, 2000 år. En dag för Herren är som 1000 år. Och det återstår 5 år då man varken ska plöja eller skörda. 7 år, den där fantastiska tanken. Men Gud sände mig hit före er. För att låta er bli kvar på jorden. Har judarna blivit kvar på jorden. Och hålla er vid liv till räddning för många. Det är alltså inte ni som har sänt mig hit utan Gud. Han har gjort mig till en fader åt farao och till herre över hela hans hus och till härskare över hela Egyptens land. Denna fantastiska välsignade när Josef ger sig till känna för sina bröder. En stark bild av vad vi står inför idag. Så, allra sist. Var finns då vi detta? Vi välsignar Guds planer med det judiska folket. Vi välsignar Guds planer med Israel. Och vi förstår att detta ingår i någonting som står högt över världspolitiken. Det ingår i Guds eviga rådslut. William Booth, han skrev i den första läroboken i Frälsningsarméns lärosatser så här. Två ting måste äga rum innan Jesus kommer åter. Och så skriver han. Det första är ett återupprättande av det gamla förbundsfolket, judarna. Och sen skrev han om världsevangelisationen. Charles Wesley sa likadant. Profetian om att hela Israel ska bli frälst har ännu inte gått i uppfyllelse. Den väntar på sin fullbordan. Hela kyrkohistorien är full av människor som har erkänt det som står i skrifterna. Och vi får vara med. Och vi vet att när vi välsignar Israel så kommer också vi att bli välsignade. Amen. Ska vi förenas i bönen när vi sjunger någonting mer och låter oss beröras av Guds ande. Här har jag försökt att lägga fram det som rör sig inom mig och den bild som jag tycker mig se i skrifterna. Jag överlåter mig åt allas samvete och jag överlåter mig åt allas bibelläsning. Och jag vill bara stå för din sanning. Och jag tackar dig Fader för att du vill låta oss beröras och korrigeras. Öppna våra hjärtan så att vi har en djupare kärlek tidigare än tidigare när vi går härifrån. En kärlek till det judiska folket, en kärlek till deras kamp för sitt land och en kärlek till din underbara plan. Vi ber att du ska beröra våra hjärtan så att vi också får en kärlek till de kringliggande folken som nu är Israels fiende men som vi ser i profetian kommer att få vända sig till Israels Gud och komma under samma nåd som dem. Herre, vi vet inte hur lång tid det kommer att ta, om det blir en långsam väckelse eller om det blir en hastig väckelse i samma ögonblick som du återvänder. Det där lämnar vi åt dig, Herre. Men en sak är säker, vi ser fram emot ögonblicket och du inte kan behärska det längre, Jesus. Utan du visar vem du är för dina egna bröder. Därför ber vi för det judiska folket. Vi ber för de judiska ledarna. Utöver vår värld, men framförallt i Israel, i Jerusalem, i Tel Aviv, i Tiberias och på de andra stora platserna där man liksom studerar ditt ord. Herre, vi ber att du ska utgjuta din ande över det judiska folket. Vi ber är att du ska komma med den väckelse som innebär liv ifrån det döda över hela vår värld. Tack för vad du gör runt om. Och tack att vi får ha det här i våra hjärtan. Och att vi får vara välsignade när vi ser hur du leder allt. Med allsmäktig, god och välsignande hand. I Jesu namn. Amen. Jag ska ta hjälp av Carlos och så ska vi sjunga en sång som heter Jag vill gå den väg som Gud berätt. Och den ska hjälpa till att framkalla eller locka fram en djup överlåtelse i alla svåra hjärtan. Att gå Guds väg, även om det innebär prövning och svårigheter, inte minst att stå upp för Israel, så är det värt det. För han är med oss.